Vi ska läsa tillsammans ifrån Matteus evangeliets andra kapitel. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: "Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom." När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: "I Betlehem i Judeen, ty det står skrivet hos profeten: Du Betlehem i Judaland är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda, ty från dig ska det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel." Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. "Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet", sa han, "och underrätta mig när ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom." Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld, rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg hem till sitt land. Vi har några karaktärer i den här scenerna. Det är stjärntydarna, det är de skriftlärda, det är Herodes och det är Jesus i krubban. Vi ska säga något om alla de där. Men inledningsvis måste vi bara notera någonting om hela den här scenen. Jesus kommer underifrån. Han kommer från utsidan. Han kommer från marginalen. Det har vi pratat om ganska mycket i höstas. Han föds i utsatthet på nuvarande Västbanken, nämligen i Betlehem. Och vi förstår av den här texten att den lilla staden ansågs vara oansenlig. Och vi får både en plats och en tidsangivelse, nämligen under Herodes regeringstid, vilket innebär att Jesus föds senast år 4 före Kristus. Det låter konstigt, men så blir det faktiskt. Tidsangivelsen för år 0, den satte kyrkan någonstans på 500-talet, och det gjordes, som ni förstår då, med ganska osäkra beräkningar. Men det som är poängen är att Gud träder in i en plats och i en tid. Det är ingen tanke som besöker oss, det är ingen god idé som besöker oss, det är ingen lära som besöker oss, utan det är en person som träder in i tiden och i geografin. Gud får kropp och Gud landar i historien. Han landar mitt i berättelsen om människan. Det gör Nya testamentet en ganska stor sak av så småningom. Att Gud har gått i människans skor och vet vad det är att vara människa. Med den inledningen så skulle jag vilja säga något om stjärntydarna nu då. Vi vet ju inte hur många de här var. Det är nog förmodligen de tre olika gåvorna som gör att man tänker tre vise män. Här finns ju guld, rökelse och myrra. Men vi har egentligen ingen aning om hur många de här är. De kan vara allt mellan 2 och 25. Vad vet vi? Jag vet inte om ni har sett den här bilden. Då hade tyvärr inte den på svenska. Efter de tre vise männen hade åkt kom de tre lite visare kvinnorna. De har med sig blöjor, en matlåda och lite vällingpulver. Man kan ju undra vad bebisen skulle med guld och grejer till. Ja. Nåväl, den enda mening som vi hör de här visa männen eller stjärntydarna uttalade är i vers 2. Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. Sen hör vi liksom ingenting ifrån dem på det sättet. Men det är en spännande tanke att de här männen dyker upp ifrån en helt annan del av världen och inte har någon koll på den judiska tron, på judarnas gud så vitt vi vet, och framförallt inte på de judiska profetskrifterna, utan de går på den här stjärnan som de har sett. Jag tänkte att vi skulle läsa några versar ifrån Romarbrevet 9 där Paulus pratar om det judiska folket. Han har ett långt resonemang om det judiska folket och hedningarna, vilket ju är en viktig fråga genom hela Nya testamentet, hur det är med de där hedningarna, alltså icke-judarna. Och då säger han så här, jag tycker så mycket om den här texten. Kanske ville han, alltså Gud, göra hela sin härlighet känd genom de kärl som han har bestämt till att förhärligas genom hans barmhärtighet. Bara stanna där lite. Det är en fantastiskt uttryck. Gud förhärligar människor genom sin barmhärtighet. Vi tänker ju att det sker när vi skärper till oss och shapar upp oss och liksom matchar förtroendet på något sätt. Men Gud förhärligar människor genom sin barmhärtighet. Till att vara sådana har han kallat oss, vare sig vi är judar eller hedningar. Så heter det också hos Hosea. Och så citerar han en gammaltestamentlig profet från 800-talet före Kristus. Det folk som inte var mitt ska jag kalla mitt folk. Och henne som inte var älskad ska jag kalla min älskade. Och på den plats där det sades till dem, ni är inte mitt folk, där ska de kallas den levande gudens söner. Vi återvänder till texten i Matteus. Profeten Hosea förutsäger alltså 800 år tidigare att folket ska bestå av andra än endast judar. Och så ser vi i den här berättelsen en liten, liten hint av vad som ska komma. Gud kallar människor på ett sätt som vi kan förstå för att alla ska falla ner inför Jesus i tillbedjan. Gud leder de här stjärntydarna till den nyfödde Jesus med hjälp av deras hedniska riter och erfarenheter. Matteus, han kallar dem här i grundspråket för magi. Och det är därifrån vi har fått ordet magiker till exempel. Och på alla andra ställen i Nya testamentet så talas det om magi och magiker i väldigt negativa termer. Alltså det här är ingen bekräftelse på att de här österländska stjärntydarna är rätt ute när de liksom håller på med sin astrologi och grejer. Däremot är det så att det är ett uttryck för att Gud alltid söker människan där människan är. Och med de språk som den människan talar. Och med de intryck som man kan ta emot. Han leder de här stjärntydarna till den nyfödde Jesus. Jesus är vägen. Det finns ingen annan frälsning än hos honom. Men Gud verkar dra i folk lite som han vill. Och framförallt utifrån vad de har med sig för förutsättningar för att kunna upptäcka honom. Vår tvärsäkerhet kring hur Gud verkar och hur Gud söker människors liv får ju sig en liten törn i den här berättelsen om de här männen från Österlandet. Gud talar till några flummiga New Age-snubbar och använder sig av deras ganska tveksamma metoder för att föra dem till Jesus. Han verkar så avspänd i hur det här går till. Gud talar genom sin skapelse, alltså den där stjärnan på himlen som de har lärt sig att tyda. Och så för den dem till Jerusalem. Och i mötet med Herodes så ställs frågan till de skriftlärda i Jerusalem, som alltså är experter på Gamla testamentet. Var ska Messias födas? Stjärnan för dem till Jerusalem, men det är skriften som för dem till Betlehem. Det är alltid skriftens avsikt att föra oss till Jesus. När du öppnar den här boken så är, var du än bläddrar i den, så är en av de stora frågorna: vad berättar detta om Jesus? Skriftens avsikt är att föra oss till honom. Låt mig också få säga någonting då om de skriftlärda som står med i den här texten. Det vaknar ju en fråga när man läser den här berättelsen. Om de skriftlärda får höra att judarnas kung förmodligen är född, och så bläddrar de i texterna och har järnkoll på både texter och löften, varför beger inte de sig till Betlehem? Visst är det konstigt? Har ni tänkt på det någon gång? De borde väl ha stått först där. Vet ni hur långt det är mellan Jerusalem och Betlehem? Det är 10 kilometer. Har vi en karta på det? Jag tror det, va? Det här är en ny, den är på engelska tyvärr, men jag tror att ni är med. Det här är ju en karta vi ser på nyheterna varje dag just nu. Vi har Gazaremsan, den gula lilla delen här nere. Och vi har Västbanken. Och vi har Israel, Jerusalem typ mitt i här. Och alldeles söder om Jerusalem ligger Betlehem. Det är 1 mil emellan. Varken Herodes eller de religiösa ledarna med full kunskap om Gamla testamentets profetiska skrifter beger sig dit. Att inte Herodes gör det kanske vi på ett sätt kan förstå. Han är inte precis hjälten i den här berättelsen. Men varför gör inte de religiösa ledarna det? Deras folk har väntat på Messias i generation efter generation efter generation. Och när de här stjärntydarna dyker upp så citeras Gamla testamentets profeter så här bara. De har koll på det här. Men det är som att antingen har de slöat till, kanske har längtan i dem dött. Har de blivit avmätta? Har de blivit avtrubbade? Det är möjligt att ha koll på skriften utan att längta efter Jesus. Läs vers 3 här. Kung Herodes hörde detta och blev oroad, och hela Jerusalem med honom. Vi skulle kunna ha ett bibelstudium bara om den versen. Herodes rädsla, precis som all rädsla, smittade. Den gör alltid det. Rädsla är extremt smittsamt. Kanske är det med och håller de här skriftlärda tillbaks. Men någonting är det som gör att de sitter i Jerusalem, citerar profeterna, men inte beger sig till Betlehem. Nej, de som rör sig mot Jesus i den här berättelsen, det är New Age-snubbarna. Utan koll på skrifter och utan koll på löften. Texten som citeras här, den är från Mika bok. Och Matteus, han tar sig en hel del friheter. Jag vet inte hur bra koll du har på Mika. Men i den boken så står det inte riktigt så här, utan där står det den ringaste. Och här har Matteus bytt hela perspektivet och säger, du är ingalunda ringast. Det är som att när Jesus väl har fötts i Betlehem så kan ingen påstå att det där är en liten håla längre. Det är som att platsen levlar upp när Jesus föds där. Låt oss också säga någonting om Herodes. Vi kommer ju inte ifrån honom här, va? Herodes blir inte maktfullkomlig och galen och våldsam i samband med Jesu födelse, utan det har han varit väldigt länge. I maktkampen om tronen som gör att han blir kung, så låter han mörda sina tre egna söner. Kejsar Augustus uttrycker i ett sammanhang, det är bättre att vara Herodes gris än hans son. Det är dåligt vittnesbörd kring en ledare, det måste man ändå säga. Och så blir han väldigt orolig över nyheten om den här kungen. För honom är inte Messias goda nyheter. Han önskar fortsätta regera helt utan störningsmoment. I den här berättelsen, Matteus är noga med detaljerna. Och han refererar till kung Herodes ända tills skrifterna har citerats. Och det blir tydligt vem det är som har fötts. Efter det kallas han endast Herodes. Det är som att i Matteus världsbild är nu en annan kung. Strax efter dagens berättelse, vi slutade ju mitt i här, så upptäcker Herodes att han är lurad och blir så vansinnig att han mördar pojkar under 2 års ålder. Han är ju noga här i början och det står Herodes kallade i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Kanske har den varit synlig i 2 år eftersom han väljer att liksom göra som han gör. Vad vet vi? Herodes i hans värld är en nyfödd kung. Ett problem att lösa. Och han är hotad. Han är rädd. Maktfullkomlighet och rädsla sitter nästan alltid samman. Det är noterbart innan vi släpper Herodes hur Jesus omedelbart kastas in i frågan om makt. Den här rör sig runt Jesus, den här frågan, hela hans jordeliv. Vilken auktoritet har du? Med vems mandat gör du det du gör? Har du makt att göra de här undren? Djävulen frestar honom med maktfrågan. Hela tiden finns maktfrågan med. Läs berättelsen om Jesus i evangelierna med de glasögonen. Så ska du se hur tydligt det är att Jesu kamp hela tiden handlar om att avstå makten. Det börjar redan här. Låt oss till sist säga någonting om kungen i krubban. Matteus hjälper oss att se att den som fötts i krubban i Betlehem är Guds son, kungars kung och den som ska vända världens öde rätt. Gud kommer till världen i maktlöshet, i utsatthet, medan Herodes regerar med våld, fruktan och maktfullkomlighet. Guds messias, född som en liten bebis utan plats i härberget, blir flyktingbarn i norra Afrika. Josef tar med sig Maria och den lilla bebisen till Egypten efter att Herrens ängel har uppmanat dem att fly. Jesus föds inte i Rom. Han föds inte i Jerusalem. Han föds i den lilla staden Betlehem. Och så småningom växer han upp i Nasaret. Som man raljerar över för att den är så obetydlig. Det är som att två kungar framträder och också två olika gensvar. De två kungarna är naturligtvis kungen i krubban och det är Herodes på sin tron. Den ene härskar i ödmjukhet och den andra med våld. Men det är också olika sorters gensvar. De skriftlärda som borde stått först i kön för att tillbe Messias. Och de här osannolika stjärntydarna från Österlandet som inte visste något om Guds utlovade kung. Den här kungen i krubban, han ska så småningom ställas inför världens största supermakt, representerad av Pontius Pilatus. Och hans soldater kommer att bli de första sedan stjärntydarna i Matteus berättelse att säga: du är judarnas kung. Det är som att Matteus ramar in sin berättelse med början och slutet. Istället för en stjärna på himlen så kommer det då att bli mörkt över hela jorden. Solen kommer att klä sig i sorgdräkt. Kungen kommer att krönas, men inte på en tron utan på ett kors. Och en hednisk soldat kommer att utbrista: ja, han var verkligen Guds son. Det här är anmärkningsvärt. Matteus, han skriver sin text väldigt tydligt till en judisk läsekrets. Ingen citerar Gamla testamentet så mycket som Matteus gör. Men det som är hans tydliga linje i det här, det är att Gud spränger gränser och söker människor som man inte trodde han skulle söka. Stjärntydarna blir det första exemplet på det. Slutligen, man kan ta emot barnet i krubban på olika sätt. Herodes gör det i uppror, hotad av en kung som ställer hans privilegier, hans makt och hans rykte på ända. Jesus blir ett problem att lösa. Så är det för många människor. Eller också gör man som stjärntydarna, New Age-snubbarna från Asien. Och så böjer man sig i vördnad och i tillbedjan och erkänner konungen. Vilken väg du än kommer, vad du än har med dig i bagaget, hur din livsresa än har sett ut, vilka ingredienser av vanor och riter som inte har så mycket med Bibelns Gud att göra som du än bär på, så är inbjudan tydlig. Kom till Jesus och ge honom de bästa gåvor du har. Jag uppfattar att poängen i dagens text är: centrera ditt liv kring kungen i krubban. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du rör vid människor av alla de slag. Tack för din avspändhet i att söka. Söka upp oss mitt i det liv vi lever. Mitt i den bråte vi har samlat på oss för att vi ska få syn på dig. Tack för att du gör det i så generöst att du till och med talar astrologers språk för att de ska nå dig. Tack att du gör detsamma med oss. Nu vill vi be. I
Hjälp oss att känna igen dig. Hjälp oss med vår fruktan. Hjälp oss med vår uthållighet eller brist på uthållighet. Skärp våra sinnen. Hjälp oss att vara nyktra så att vi ser dig, följer dig, lyder dig, böjer oss inför dig och binder våra liv kring dig. Kungars kung, herrars herre. Tack att du hör oss när vi ber.